Gånger, tragedier och mycket motstånd. Både från sitt eget folk, sin egen familj och från folken runt Israels gränser. Vi har under några månader, kanske ett halvår egentligen och mer, jag vet inte, försökt följa Davids liv redan ifrån Ruts bok och fram och in genom Samuels böckerna. Och vi har också valt att betrakta en del av Davids författarskap och psalmlitteratur alltså. Och det var i en tid då David uppenbarligen var särskilt utsatt för yttre motstånd, för konflikter av olika slag, och hade verkligen anledning att känna sig rädd och trängd och hotad på olika sätt. Men då gör han någonting som förändrar hans perspektiv och ger honom nytt mod. Han stannar upp. Han tar sig tid att reflektera över vem Gud är. Och den här meditationen och reflektionen som han ägnade sig åt, den gav upphov till ett mycket skönt stycke poesi. Nämligen den 139:e psalmen, en av de mest älskade i Saltaren. Den här psalmen är ett mycket väl genomarbetat och genomtänkt stycke poesi. Det är väl balanserat, består av fyra delar om sex verser i varje del. Ungefär så här tänkte David. Det var hans disposition. Och det är framförallt två av Guds egenskaper som han betraktar och fascineras över. Nämligen att Gud vet allt om mig. För det andra, att Gud finns överallt. Och det tredje är Davids reaktion, eller Davids insikt om varför Gud kan veta allt om mig och varför han är allestädes närvarande. Jo, han är ju skaparen. Och det fjärde är Davids reaktion på denna insikt om Guds väsens storhet. Hur kan det få finnas människor som föraktar en sådan Gud? Och så avslutar psalmen med att han återigen rannsakar honom själv. Så samtidigt som David är den mänskliga författaren till den här psalmen, så var också den helige ande verksam i den gudomliga inspirationen, så att den här psalmen ingår i den helige andes bibliotek, så att säga, i psaltarlitteraturen som vi har fått genom årtusendena bevarade ända in i vår tid. Och den här psalmen har tröstat och hjälpt och uppmuntrat, jag tror jag vågar säga, hundratals miljoner människor. Det är ganska fantastiskt. Och Gud har använt sig av den hebreiska poesin som David alltså var skicklig att använda som poet. Och Davids personliga känslighet. Gud har använt sig av det här så att det som Gud ville säga blev sagt på ett mycket vackert sätt. För Gud är ju skönheten själv. Och Gud är inte bara intresserad av vad som sägs utan också hur det sägs. Nämligen att själva sättet att uttrycka sig blir i sig själv en uppenbarelse om skönheten i Guds väsen. Och Gud har med stor förkärlek alltså använt sig av den hebreiska poesins vackra språk. Nu är den översatt till svenska här då. Men fortfarande så skönjer vi skönheten och älskar att läsa Saltaren. Speciellt, det är Bibelns mest älskade bok, om du inte visste det förut. Jag förmodar att du själv har en förkärlek för den om du är bibelläsare. Gud vill att du ska ta till dig den här psalmen som en hälsning från honom själv. Särskilt om du idag känner dig modlös, kanske lite rädd och förskräckt och fylld av fruktan, då är den här psalmen för dig. Låt oss börja. De första fyra verserna. Se om det går att få fram. Det är inte jag som har textat så här vackert. Maria, du kan justera efterhand som det behövs sen. Ja. Psalmen börjar alltså de första sex verserna med en reflektion över Gud som vet allt om mig. Herre, du utransakar mig och du känner mig. Och det här, hela psalmen börjar alltså med med ordet för Gud som han här väljer, ordet Herre, som egentligen var det namn på Gud som kännetecknade förbundet mellan Gud och hans folk. Det är ett mycket personligt namn på Gud. Egentligen betyder det kanske den evige. Det namn på Gud som påminner om att Gud stod i ett kärleksförbund med sitt folk, men också med varje individ som finns med i det förbundet. Är det fel verser? Förlåt mig. Då ska det bli rätt. Du kan ta den här, så blir jag ordning och reda. Det är det inte mitt huvud. Tack för att det var någon som uppmärksammade i alla fall. Det var bara en koll för att se om ni var vakna. Verbet utransaka, som du i alla fall ser här nu, betyder egentligen att gräva djupt. Tänk dig en spade man tar och sätter ner i marken och man gräver djupt, djupt ner för att komma åt någonting långt ner. Det är det verb som används. Utransaka betyder: Gud, du gräver djupt i mig. Du vet om vad som rör sig i mitt innersta. Och du känner mig fullständigt. Du är expert på mig. Gud kan dig. Han kan dig. Och Gud måste förstås inte utforska. Han måste inte gräva för att liksom komma underfund med vad som finns inom oss. Gud vet redan allt om oss. I vad jag sitter eller står, i vad jag går eller ligger, står det i vers 2 och 3. Så vet du det. Det här är exempel som används, alltså ytterligheten av fysisk aktivitet, vila eller aktiv rörelse. Och det är en bild på att liksom Gud vet också allt däremellan. Gud använder i den hebreiska poesin det här bildspråket som vi också använder. Om jag skulle säga välkomna till gudstjänsten idag från när och fjärran, så menar jag naturligtvis inte bara de som kommer långt bort ifrån och de som kommer alldeles nära ifrån, utan jag menar alla, överallt. Och jag menar när jag säger gammal och ung, inte bara ni som är unga och gamla, utan också ni som är medelålders naturligtvis. Det är alltså ett uttryckssätt som vi använder för att uttrycka totaliteten av någonting. Och när vi säger natt och dag så betyder det alltid. Gud vet allt vad vi gör, alltid. Varje steg du tar under en dag, Gud vet. Och skulle du fråga honom så skulle han också kunna uppge hur många steg du har tagit naturligtvis. Han vet när du läser, han vet när du skickar sms. Han vet när du diskar, när du cyklar, när du sover, när du drömmer, när du sitter i en bilkö, när du jobbar, när du åker hiss och när du ammar ditt barn. Gud vet allt. Inte bara din fysiska aktivitet, utan också som det står här, han förstår mina tankar fjärran ifrån. Fast Gud bor i himlen så vet han vad du tänker. Inte bara vad du tänker, utan också varför du tänker som du tänker. Gud förstår alltså motiven, upphovet till dina tankar. Gud vet om de tusentals intryck som på olika sätt påverkar oss under en dag och styr våra tankar och styr vårt beteende i stor utsträckning. Gud vet varför vi beter oss som vi gör. Gud vet varför vi tänker som vi gör. Ibland undrar jag själv, men varför tänker jag så här? Varför gör jag så här? Jag förstår inte mig själv, men Gud förstår. Han vet varför. Och i ett mer allmänt perspektiv, Gud vet inte bara vad som händer i historien, i samhället, eller vad som kommer att hända i framtiden, utan han vet också alla alternativa handlingsalternativ. Han vet alltså vad som skulle kunna hända om inte det här hade hänt, att jag står här och predikar idag till exempel. Gud vet alla tänkbara alternativ. Guds kunskap är inte beroende av att Gud lär sig någonting. Gud behöver inte gå i skola och tillägna sig kunskap så att Guds kunskap skulle vara tillväxande under tidens gång. Gud vet vid varje tidpunkt precis allt som går att veta, som kan vetas. Det fanns aldrig en tidpunkt då Gud visste mindre än han vet nu. Guds kunskap innefattar allt som händer och kommer att hända. Ingenting kan så att säga överraska Gud. Och samma Gud som som har lovat att bevara dig och följa dig med sin omsorg är samtidigt den Gud som vet allt om dig, både sorg och glädje. Han vet hur nästa vecka kommer att se ut för din räkning. Och Guds allvetande kvalificerar honom till den enda rättmätige domaren, eller hur? Endast den som har alla fakta på bordet har ju förutsättningar att döma rättvist, vilket ingen mänsklig domstol någonsin kan göra. Men Gud kan det, för han vet allt. Han vet alla förmildrande omständigheter. Han vet alla varför. Han vet allt. Och David driver det hela vers 4 mot en slags klimax. Herre, innan ett ord är på min tunga, så känner du det fullständigt. Alltså Gud vet det första ordet som du ska yttra efter den här gudstjänsten. Han vet det första ordet du ska yttra imorgon när du har vaknat. Det är ingen överraskning för Gud. Gud vet allt. Och Gud vet alla våra ord. Och detta är nästan lite obehagligt naturligtvis. Och Jesus säger att allt vad ni har sagt i mörkret ska ropas ut i ljuset. Och vad ni har viskat i kammaren ska ropas ut på taket. För varje onyttigt ord som människan talar ska hon dömas eller frias. Du vet varje ord som vi har sagt och kommer att säga. Gud vet det därför att han vet våra tankar. Och tankarna uttrycks ju i ord. Och därför vet han också orden. Nu ska du inte bli så förskräckt. Men du får gärna bli det en liten stund. Nu står det i vers 5 att Gud omsluter mig på alla sidor. Han håller mig i sin hand. Bli inte förskräckt med andra ord. Jag vet, vi var uppe i Norge på ett skidläger en gång med en juniorgrupp. Och vi åkte vilse i skogen. Jag och en annan ledare och så en av juniorerna. Vi som var ledare visste ju ungefär hur vi skulle ta oss ner till förläggningen igen. Men jag vet, han åkte mellan oss. En ledare åkte för honom och jag som åkte först. Och så kom den här killen och så kom den andra ledaren. Vi var liksom både före och efter honom. Det är ungefär så den här versen säger. Gud är både före dig och efter dig. Är det okej? Okay? Han vet, han är i framtiden. Liksom. Han är också i det som har hänt och händer. Han är egentligen runt omkring dig. Och han är där för att hålla dig i sin hand. Det här uttrycker fullheten i Guds närvaro. Och Guds hand uttrycker ju auktoritet, trygghet och ömsint omsorg. Tänk vad trygg jag kände mig som liten grabb. Fick komma med min lilla hand och stoppa den i min pappas. Han hade ganska, och har än, ganska breda händer. Stora händer. Vad skönt det var att få känna pappas hand omsluta min lilla hand. När David inser det här om Gud så kommer han till en slutsats nu i vers 6 och utbrister: en sån kunskap, den är mig allt för underbar. Den är för hög, jag kan inte förstå den. Och man måste inte förstå Gud för att tro på Gud. En del säger, eftersom man inte kan förstå Gud så tror jag inte på honom. Som om Gud skulle tvingas få plats i mitt och ditt förnufts trånga bås. För att vi skulle acceptera honom. Hur ska Gud få plats där? Titta vad litet mitt förnuft är så här. Om Gud är så här oändligt stor. Hur ska vi kunna packa ner honom i en liten hjärna. En liten människohjärna. Som representerar en människas liv. Som lever en sekund på stoftkornet jorden i universum. Det är ganska förmätet när vi säger. Det finns ingen Gud. Människan kan inte omfatta Guds kunskap. Vi är från igår och imorgon ska vi bort. Vi är skapade varelser. Vi är begränsade till tiden och rummet. Vi är beroende av Gud. Men Gud är inte beroende av oss. David började inse Guds majestätiska storhet och sin egen litenhet. Och insikten om att Gud vet allt. Och att David nu inser det om sig själv. Det kan leda till en av två reaktioner, föreställer jag mig. Den första reaktionen, vilket borde vara den naturliga eller riktiga, är att det här inger ju mig en oerhörd tröst och vila och trygghet. Om Gud vet allt om mig, då behöver jag inte göra mig till, va? Jag kan vara den jag är. Gud vet ändå sanningen om mig. Och samtidigt som han vet allt om mig, är han den som älskar mig. Kan det vara bättre? I mänskliga sammanhang är det ibland så att vi inte riktigt vågar vara oss själva, av rädsla för att inte bli omtyckta. Men Gud känner mig fullständigt och är samtidigt den som älskar mig. Kan det finnas en bättre grund för trygghet och en avslappnad livshållning? Det kan liknas vid förhållandet mellan två äkta makar eller två mycket goda nära vänner. För det är ju inte så, om ett äktenskap är någorlunda lyckligt eller vänskapen är någorlunda förtrolig, att man känner inför mötet med vännen, nu måste jag göra mig den jag är, för jag vet, hon känner mig och märkligt nog tycker hon om mig. Kan du inta den hållningen också, då är du lycklig. Och den är fullt alltså bibliskt och riktig. Man kan slappna av och vara sig själv. Men det finns ett annat sätt att reagera, vilket David nu gjorde, lite olyckligt. Man kan fyllas av obehag inför insikten om att Gud vet allt om mig. Gud är liksom den store psykologen som genomskådar mig, som ser mina innersta tankar och mina personliga hemligheter och mina brister och hela eländet liksom. Hjälp, det vill jag inte vara med om. Det känns besvärande. Jag måste bort härifrån, bort ifrån Guds ögon och Guds ansikte. Men vart ska jag ta vägen? Och så kommer David upp med fem flyktalternativ i den andra avdelningen av salmen. Vart ska jag gå för din ande? Och så betänker han olika möjligheter då. Den första som ni ser, for jag upp till himmelen? Ja, det är klart, där är du. Det var en dum inledning. Gud har ju skapat himlarnas himmel. Såklart att han finns där. Hur skulle det kunna vara en främmande plats för Gud? Nej, han är där. I den riktningen. Nu kom det visserligen ner en rysk astronaut efter 17 varv runt stoftkornet jorden. Han färdades med en kapsel runt stoftkornet jorden, 1 millimeter alltså från det lilla sandkornet i universum. Och han kom ner. Och han sa, det finns ingen Gud, för jag såg honom inte. När vi bodde i Dallas, Texas för många år sedan så hade just den andra månlandningen ägt rum. Och man hade kommit tillbaka till jorden, och det här var ju väldigt uppseendeväckande på den tiden då när det här skedde i slutet på 60-talet och början på 70-talet. En av besättningen på den andra månfärden var ju en kristen. Och han kom till First Baptist Church i Dallas, en jättekyrka med, jag tror, 16 000 medlemmar. Och där satt vi. Ni kan tänka, där satt vi en söndag förmiddag, och så kommer James Irving in på plattformen, nyss nedkommen från månen. Och vi tittade stort på den här varelsen. Han har varit på månen. Och han trädde fram och ställer sig i predikstolen och säger, kära församling, jag har en hälsning till er. Att när jag vandrade på månens yta med detta ödsliga ökenlandskap runt omkring mig och jord långt där borta som en fotboll i rymden, då hade jag en stark förnimmelse av att Gud var där. Såklart. Jag menar, är Gud på jorden? Varför skulle han inte kunna vara 1/10 millimeter från jorden i universums perspektiv? Alltså på månen. Som är en liten måne som snurrar runt det här sandkornet. Såklart. For jag upp till himlen så är du där. Man kan inte fly från Gud om man tog en rymdfarkost och for med ljusets hastighet till universums yttersta gränser. Gud är där. Ja, men om jag bäddade åt mig i dödsriket då? Det är väl i alla fall en säker plats. Och det verkar nästan som David åtminstone lekte med tanken, om jag tog mitt eget liv, om jag bäddade åt mig, om jag aktivt såg till att jag kom till dödsriket, skulle jag då inte vara kvitt Gud? Inte alls. Så är du också där. Jesus sa, jag är den första och den sista. Jag var död, men se, jag lever och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Han går in och ut också i dödsriket. Det är ingen främmande plats för honom. Han har besegrat dödsrikets makt. Ja, men det tredje alternativet då, om jag tar morgonrodnadens vingar, och det i förhållande till, ja, var man än befinner sig egentligen, österut där morgonrodnaden visar sig och solen går upp. Om jag for österut så långt jag kunde, eller om jag for och gjorde mig en boning ytterst i havet, alltså ifrån Jerusalems perspektiv längst ut i Medelhavet västerut. Så han tänker nu i det horisontella planet. Om jag for så långt åt det hållet jag kunde, eller så långt åt det hållet jag kunde, skulle jag då kunna undkomma Gud? Nej. Också där skulle din hand vara och ta hand om mig. Gud ska inte vara där för att straffa mig, utan för att bevisa mig sin omsorg. Och David insåg nu att det går inte att fly från Gud i någon riktning, vare sig uppåt eller neråt eller i något väderstreck. Jona försökte. Vi har följt Jona en söndag här. Det var ganska festligt. Han försökte fly från Gud, från Palestina och Palestinas kust ända till Spanien, så långt han kunde komma ifrån det mål som Gud hade sagt, nämligen Nineve i det assyriska riket som var nordöstlig riktning. Men Gud varsamt tog honom ju tillbaka på sitt förunderliga sätt och sa: Jonas, ska vi gå till Nineve eller? Okej. Men Gud plattade inte till Jonas. Han tog hand om honom. Gud är där för att ta hand om dig när du försöker fly från honom. Nu återstår bara ett alternativ. Gud, låt det bli mörkt omkring mig. Låt mörker betäcka mig och ljuset bli natt, så att Gud inte kan se mig. Haha, det var väl bra. Men det finns inget mörker för Gud. Gud är nämligen ljus. Och han behöver varken sol eller andra ljuskällor för att se oss när det är natt. Gud måste inte vänta till solen går upp för att han ska se dig och mig. Han ser oss också i den mörka natten. Även om den svenska maj- och juninatten inte är så mörka. Men du ska veta, jag blev förskräckt när vi hade kommit till Afrika och det var en regnig dag. Så det var molntäckt himmel och jag gick ut på kvällen och möttes av det kolsvarta Afrikamörk. Jag sträckte ut min hand så här och jag såg inte handen. Kan det bli så mörkt? Men Gud, för Gud är inte mörkret något hinder. För Gud är natten lika ljus som dagen. Hos Gud finns ingen växling mellan mörker och ljus. Det går inte att gömma sig för Gud genom att önska sig mörker. Du behöver något bättre flyktalternativ. Ja, det finns faktiskt inget kvar. Och efter att på det här sättet ha reflekterat över innebörden av att Gud vet allt om mig och han finns överallt, så ägnar David nu de sex nästa verserna åt att ge oss den logiska grunden för dessa Guds egenskaper. Jo, det är klart att Gud vet allt och finns överallt. Han är ju skaparen. Vi är alltså inte en slumpprodukt som människor. Vi är utgångna ur Guds hand. Gud har noggrant tänkt ut dig och mig. Vi är menade, vi är avsedda. Vi är resultatet av Guds personliga engagemang. Du har ju skapat mina njurar, säger han. Njurar? Varför tar han en sån märkligt organ långt in i kroppen för att nu påvisa Guds skaparaktivitet? Det ligger en stor hemlighet i det här. För i den hebreiska psykologin så var njurarna sätet för känslolivet, medan hjärtat mer var sätet för viljelivet. Man beslöt sig i sitt hjärta. För oss är det hjärtat, det känner vi med, va? Allt möjligt. Men i den hebreiska psykologin, man kände, alltså känslolivet, det var människans, ja, inälvor står det ibland till och med. Men du prövar mina njurar och mitt hjärta, säger David. Alltså, det var någonstans i magen som man kände. Och jag tror det är mera subjektivt upplevt så också, eller hur? Varför skulle man annars få magkatt här? Ja, jag vet inte. Men ändå kanske det låg rent fysiologiskt i alla fall närmare sanningen, eftersom vi genom den moderna endokrinologin har förstått att åtminstone binjurebarken har ganska mycket med vårt känsloliv att göra genom det hormon och adrenalin som kan avsöndras och försätta oss i väldiga upprörda känslotillstånd. Nåväl, vad David säger, det är att Gud har skapat ditt unika känsloliv, ditt själsliv. Inte bara den fysiska kroppen, utan också den psykologiska konstitutionen. Och vi skäms ibland för, oh, men jag är så blödig, oh, men jag är så lätt att gråta, jag är så känslig. Förakta inte det sätt på vilket Gud har skapat dig. Gud har varit med även där. Och Gud utforskar vårt innersta, vårt känsloliv, vår vilja. Dessutom står det nu, hela fosterutvecklingsprocessen ses som ett verk av Guds hand. Du sammanvävde mig i moderlivet. Fantastiskt. Min fru har vuxit på den ledden 4 gånger. Och jag kunde inte se vad som pågick. Jag kunde läsa böcker. På den tiden fick man inte ens se på ultraljud var någonting av vad som medvetet tog ägde rum inne. Men någonting höll på att hända. Men det var dolt för mitt öga, dolt för människors ögon. Men Gud var i aktivt arbete. Det står sammanvävde, precis som Gud sitter vid en väv och vävnad efter vävnad i fostrets utveckling, månad efter månad. Det är Guds hantverk som i födelseögonblicket åstadkommer en sån fascination och en sån glädje. Titta, ett nyfött litet barn, fullt färdig att leva i den här världen. Med ögon, med öron, med små händer, faktiskt 5 på varje hand och likaså 5 tår där nere. Man står där och man tror inte i sina ögon. Hur kunde det vara möjligt? Gud har varit aktiv i sammanvävandet av detta lilla foster. Ett inte oviktigt inslag i abortdebatten kanske. Nu vet jag och vi vet alla att i vår fallna trasiga värld kan störningar inträffa redan på fosterstadiet. Liksom under alla livets skeden. Det vet jag också mycket väl. Men ändå, livets framkomst är ur Guds hand. När David betänker vilket oerhört underverk den mänskliga kroppen är, då brister han ut i en vördnadsfull tacksägelse. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Titta på mina händer, säger David. Den kan röra sig min hand i 3 dimensioner. Det finns ingen robot som har kommit i närheten av den mänskliga handens och dess fingrars fantastiska förmåga. Egentligen fascineras vi alla som människor över vår kroppsbeskaffenhet, vare sig vi är ateister eller gudstroende. Jag hörde talas om en klass medicinstuderande. De satt där och hörde föreläsningen i anatomi. Och plötsligt säger man under lektionen så blir det alldeles tyst. Det är för att man grips av en sån vördnad inför människokroppens fantastiska uppbyggnad. Och man var alldeles steget innan tillbedjan på något sätt. Men naturligtvis, där måste man ju hejda sig och återta sin mera vetenskapliga hållning i betraktandet av människokroppen. Men detta var en rätt reaktion, så att säga. Som nästan låg, liksom vers 14 här. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. David, han låter sig alltså drabbas av den här insikten och brister ut i en fullt rättmätig lovsång därför. När jag läste det här så kom jag att tänka på 11-åriga lilla Barbro som satt och tittade på ett tv-program där professor och ateisten Herbert Tingsten uttryckte sin oro inför döden. Lilla Barbro blev ju så upprörd över det här. Men hon kunde inte gå in i debatten. Men hon avbördade sig i en uppsats i skolan någon dag senare. Och den uppsatsen skickade hennes lärare till Göteborgs-Posten, så den publicerades då och den väckte ganska stor uppmärksamhet. Hon säger bland annat så här: det var nog tur att farbrorn inte var så klyftig när han föddes som nu, för då hade han varit rädd att bli född också. Det var kanske inte konstigt att han var rädd att dö, för farbrorn trodde att hela han var död för alltid när livet på jorden är slut. Jag tycker det är jätteorättvist mot Gud att tänka så dumt. Han som har skapat människorna så fina, Vi kan se, vi kan ligga, vi kan gå och springa, tala, leka, skratta, gråta, arbeta, vara glada eller ledsna, tänka, önska, resa. Ja, vi kan jättemycket. Ingen här på jorden har ändå kunnat bygga en riktig människa. Och så finns det folk som tror att allt detta försvinner på en enda gång. Snälla rara tv-farbror, du förstår väl, om vi skulle ta slut så jättefort så hade väl inte Gud behövt göra oss så noga. Utan då kunde han väl ha gjort oss som tetrapack som bara behöver användas en gång för papperet ska ändå slängas och så vidare. Nu är vi inte bara tetrapack. Nu är vi värda en otrolig fascination över våra händer, över vårt hjärta som slår det sina trogna 70-80 slag i minuten under 70-80 år utan uppehåll. Tänk på det ett tag. Ja, vi skulle behöva en riktig anatomilektion här och vi skulle brista ut, jag är säker på, en underbar låg som o store Gud. Tack store Gud. Lungorna, njurarna, immunförsvaret, dessa kroppens poliser som skyddar oss mot smittsamma sjukdomar, hjärnans oerhörda databas och cellen, den minsta enheten i våra kroppar som är ett litet mikrouniversum i sig självt, där DNA-molekylen med sin kod finns som bestämmer utifrån sin ritning utformning av varje individ, av min nästipp, varje liten variation i vår kropp, detalj bestämd av den här DNA-molekylen i cellkärnan, kan inte ses med människoögat. Vi som lever idag har egentligen större anledning än David att gripas av vördnad och hänförelse, eftersom vi vet mer än vad David visste om detta mästerverk som vår kropp utgör. Och det här, den här kroppen, den formade alltså Gud på en mörk plats i det fördolda, i jordens djup, som en bild på moderlivet, där det var mörkt, för det är mörkt inne i moderlivet, det finns ingen belysning där inne. Men ändå så arbetar Gud fram det som blir en människokropp. Och så sa jag, säger David, så sa jag, mörker bom betäcka mig så inte Gud kan se mig. Så dåraktigt. Gud formade ju mig i mörkret. Och han nästan skäms. Han formade inte bara mig, han formade också mina dagar. Han bestämde dem, han skrev upp den i sin bok. Gud känner alla växlingarna i ditt liv långt innan de kommer. Han är inte orolig för dig. Gud är inte orolig för din framtid. Han vet den redan. Våra liv var kända av Gud redan innan vi blev födda. Och Gud ville vår födelse. Gud liksom antecknade den. Och det var klart. Det var bara invänta dagen liksom. Och det står inte i vår makt att styra vår framtid. Min framtid är i Herrens händer. Blir vägen mörk, han hjälpen sänder. Han leder mig ett steg i sänder. Och så sjunger vi vidare. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Guds suveräna kontroll. Det betyder inte fatalism, att det liksom inte spelar någon roll vad jag gör. Gud har ändå förutbestämt allt. Nej, det personliga ansvaret är inkluderat i allt detta. Och på nytt brister David ut i en glädjefull förundran i vers 17. Hur outgrundliga eller hur dyrbara är inte för mig dina tankar och Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Oj, jag fattar ingenting, säger David. Dina tankar är så många, så rika. Tänk dig att du skulle samla alla jordens sandstränder i en enda lång sträcka. Det är ungefär så här David tänker. Och så skulle du börja räkna sandkornen. Om det tycks det för stort, tänk dig bara Askimsbadet. Bara Askimsbadet. Det är bara en 800 meter lång strand högst. Men du skulle börja i ena änden söderut och så skulle du börja räkna alla sandkorn på Askimsbadet. Det är liksom en liten bild av mångfalden i Guds tankar. Och så står det, jag skulle börja räkna. 1, 2, 3, 4. Jag skulle på hela dagen och jag skulle somna. Och när jag vaknar skulle jag fortfarande vara hos dig, Gud. Varför inte göra som David, att inte irriteras över det man inte kan förstå om Gud, och istället glädjas över att få gå omkring på stranden barfota. Att jag får vara i Guds förunderliga värld och njuta. Till sist, avslutningen av psalmen. När David inser de här stora sanningarna om Gud, och samtidigt ser sig om och ser människor som föraktar Gud, som knyter näven mot Gud, som tar Gud som ett namn för att svära falska eder, så grips han av en helig indignation. Som vi tycker nästan, det här skäms vi för när vi läser 139 psalmen. Vi slutar i vers 18 och så lägger vi undan Bibeln. Men det är inte rättvist. För detta är en naturlig konsekvens av att David nu inser: Gud, du är Gud och vi är människor. Ändå dristar vi oss till att gå emot dig. Och nu är det här ett stort och svårt ämne med det här hämndmotivet i Saltaren. Och jag ska inte säga så mycket om det. Jag ska inte säga nästan ingenting om det. Jag har lagt några A4 stensiler där ute om det här som du kan läsa. Men det är i alla avseenden inte ett personligt hat som David uttrycker mot vissa människor med ett hämndbegär som han på något sätt vill ge uttryck för. David identifierar sig nämligen med Gud. Och han ser liksom, när nu fienderna hade ryckt in över gränserna och ödelagt vissa av Judas städer, så såg han det som ett angrepp mot Gud själv. Han såg det utifrån teokratins perspektiv. Alltså att man gav sig på det som var Guds, och det som var Guds, tillhörde Guds folk. Så det är utifrån det perspektivet vi måste förstå Davids utbrott här. Och dessutom är han i egenskap av författare och poet fri att få uttrycka sina känslor. Det betyder inte att Gud godkänner vad David säger och säger: vad bra David, vad bra uttryckt. Utan han får uttrycka det så här. Det tillhör poesins frihet. Egentligen är det i botten en äkta känsla och passion för Guds sak och rättvisa i världen. Det är ett rop till Gud om att rättvisa ska skipas. Och egentligen så borde du och jag kanske ha lite mer av det här också. Inte av det här sättet att uttrycka sig. Vi har läst, vilket David inte hade. Han levde 1000 år före bergspredikans etik, va? Där det står: älska era ovänner. Men vi skulle inte desto mindre kanske må lite mer dåligt över att världen ser ut som den gör. Och så mycket orättvisa, orättfärdighet tycks ha framgång. Och egentligen, när vi beder: Fader vår som är i himmelen, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Om vi menar allvar med den bön, om Gud säger: okej, jag ska komma och upprätta mitt rike 12:00 imorgon. Vad innebär det då med allt det onda i världen? Vad ska det ta vägen, så att säga? Måste inte det komma under Guds rättvisa dom på något sätt? Måste inte det undanröjas på något sätt? Vi bör betänka vad vi beder. Men var finns vår hängivenhet? Var finns vår passion för det som Gud vill och det som Gud älskar? Vi ska älska Gud med hela vårt hjärta, allt vårt förstånd, all vår kraft. Och älskar man Gud, så måste man hata det som är emot Gud. Man måste göra det. Inte människor, aldrig. Men det som är emot Gud. Man kan säga så här: man kan inte älska Gud utan att samtidigt förstärkas i sin avsky för det som är ont och det som är emot Gud. 6 ting står det i Ordspråksboken. Ja, 7 ting är det som Herren hatar. Vad då till exempel? Stolta ögon, lögnaktiga tungor, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, och så vidare och så vidare. Är det någon risk att vi likt Lot en gång mår dåligt över vad som händer i vår värld, i vår tid, just därför att vi står Gud nära? Jag hoppas det. Jag vet en man som efter han hade blivit kristen sa till mig: vad är det för fel på mig? När jag läser tidningarna och följer nyheterna nu sedan jag blev kristen, så mår jag mycket sämre än jag gjorde tidigare när jag läste samma saker. Vad är det för fel på mig? Jag sa: det är helt rätt. Du bör må sämre nu när du har lärt känna en ren och helig Gud. Du bör sörja mer när hans vilja förtrampas på jorden. Men David avslutar psalmen med att verkligen komma till en ödmjuk bön för sin egen del. Han vill inte förhasta sig med någon dom egentligen. Han säger: Gud, för allt i världen, kolla mig! Titta på mig! Rannsaka mig, Herre, och se om jag är på en fel väg på något sätt. Pröva mig. Känn mina tankar, Gud. Och tala om för mig om jag på något sätt har avvikit från dina vägar. Och led mig på den eviga vägen. Försäkra mig om att jag verkligen är på din sida, Herre, och ingen annanstans. Vill du be samma bön? Låt oss bedja. Herre, utransaka oss som är här idag. Pröva våra hjärtan. Känn våra tankar. Förlåt oss om vi har gått fel, vilket vi så lätt gör, Herre. Men ta oss tillbaka och led oss på den eviga vägen. Och Herre, vi ber också att vi skulle bli mer förundrade och hängivna när vi betänker vem du är och hur stor du är. Hjälp oss att älska dig och älska vår medmänniska med hängivna hjärtan. Tack att vi får njuta av att vara dina tillhörigheter. O store Gud. Amen.